Hej och välkommen till Högkänslighetspodden med Malin och Ina. Det är jag som är Malin.
Och det är jag som är Ina. Och idag så ska vi prata om att finnas där för andra som högkänslig. Och många aspekter på det här.
Utan att så kallat förlora sig själv.
Mm. Eller, precis.
Det är väl lite så man kan känna ibland.
Mm. Mm. Så både att finnas där för andra utan att förlora sig själv, men också titta på vilket bidrag vi kan vara till andra. Hur vi kan vara det största bidraget som vi är, så att säga. Även till andra. Och att finnas där för andra är ju ofta någonting som kommer väldigt naturligt för oss högkänsliga. Det ligger liksom i vår DNA, höll jag på att säga. Nej, men att det är någonting som vi ofta går till. Till och med så pass mycket att vi tappar bort oss själva. När vi anpassar oss och finns där och tänker på andra. Mm. Så det är oftast någonting som vi kanske inte behöver lära oss. Utan någonting som redan finns.
Mm. Och någonting som vi ofta tycker om också. Ju. Någonting som är härligt att få göra grundläggande. Att vi har den här empatiska förmågan. Och kan känna in och känna av. Vi har också förmågan att veta vad vi ska säga för att andra ska må bra. Och vi har förmågan att kanske skapa ett utrymme för andra personer där de kan vila och känna sig lugna. Mm. Så att det här tycker vi ofta om.
Mm. Och det är väldigt vanligt ju att högkänsliga personer kan känna att det är många som kanske kommer och pratar med dem. Att de blir som någon psykolog, även om man kanske inte jobbar som det. Så att man blir som någon hobbypsykolog som kollegor och vänner kommer att prata med om sitt innersta och det som känns och hur det är och sådär. Och det kan ju kännas både härligt att få det förtroendet, att de faktiskt kommer och vill dela med sig till dig. Mm, men det kan också kännas tungt. Om det är så att om personer delar med sig av saker som kanske de tycker är jobbigt. Sina problem eller utmaningar i livet. Och du sen går därifrån och känner att du tar med dig den här tyngden. Den här tunga energin från samtalet. Och kanske grubblar mycket på det. Kanske ältar det. Kanske funderar på det. Mm. Och framförallt skulle jag vilja säga om du har värderingar kring det som den här personen delar med sig av. Kanske tycker du synd om personer. Vad jobbigt för den. Och att de ska behöva ha det så här. Och vara orättvist. Och sådana saker som också kan göra att det känns väldigt tungt. Mm. När man går in i det.
Verkligen. Och det kanske till och med får höra det. När du har haft någon hos dig som har pratat och pratat av sig. Som just uttrycker sig så efteråt att gud vad det är skönt att prata med dig. Jag går alltid lättad från våra möten. Och själv sitter man där som någon slags hösäck med en massa skit kvar.
Ja.
Ja, så det känns nästan som att någon lämnar över skiten.
Mm, här får du en påse. Skit.
Ja.
Varsågod.
Och så sitter vi där och tuggar i oss den. Det är inte så himla fräscht.
Inte så himla gott.
Nej, verkligen inte.
Inte så härligt.
Nej.
Nej. Men det finns ju trick.
Det finns flera tricks.
Mm. Mm. Som vi tänker att vi ska dela med oss av här.
Mm.
Mm. Ska vi gå in i dem? Kanske redan nu just vad det gäller här. Och sen gå vidare till andra delar.
Mm.
Mm.
Kör.
Ja, det är vårt största trick. Det är att vara väldigt tillåtande. Både till hur den här personen har det. Och till dig själv. Hur du har det. Och att inte värdera det den här personen säger. Tänk om det inte är något fel med att den här personen har det som hen har det. Med det som har hänt. Eller det som kanske kommer hända. Eller som situationen är. För det vi ofta fastnar i mest. Det är att vi värderar det. Som någonting dåligt. Som någonting som inte borde vara så. Om en person eller situation. Eller någonting sånt. Och där fastnar vi. För det blir väldigt tungt.
Mm.
Och det blir också väldigt tungt när vi känner att det är fel för att det inte är sant att det är fel. Eftersom det här med rätt och fel som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt också. Att det egentligen inte finns. Utan rätt och fel är en värdering som kommer från huvudet. Det som egentligen är, det är ju vad det är. Den här personen har det som hen har det. Och det är det.
Mm. Och vad den personen gör när den är hos dig och pratar med dig, det är att den tar hand om det som den upplever och känner egentligen ju. Genom att uttrycka det, och på det viset så kommer det ut och det blir en release och energin kan flöda vidare. Men, och det skulle du kunna fortsätta göra om inte du värderade det heller. Eller om den här personen inte värderade det. För om du då bara tillåter den här energin att, jaha, nu lättare det, vad skönt. Det var ju skönt att den här energin kom igenom. Då kan ni båda gå lättade från mötet. Mm. Ingen behöver bära på det tunga, utan vi kan frigöra det tunga.
Mm, precis. Och oavsett, det kanske är så att den här personen du pratar med värderar mycket sin situation eller sig själv eller någon annan eller så. Och det är inget fel i det heller. Alltså du behöver inte göra någonting åt det så att säga. Utan du kan bara se det för vad det är. Utifrån medvetenheten om att okej, den här personen dömer och värderar mycket. Det betyder inte att du behöver gå in där och värdera och döma. Utan du kan fortfarande vara medveten om att det finns mycket dömanden. Och det är det. Mm. Och låta det få vara så bara. Du behöver inte fortsätta bära det, analysera det, älta det. Utan bara låta det få vara vad det är.
Det här är ju någonting som vi kanske behöver öva oss på ibland. För att vi har ju en tendens, det märker vi jättemycket på våra utbildningar och retreat också. Där det sitter ett gäng högkänsliga. Att vi otroligt gärna vill gå in och hjälpa till och ta över. Och vi låter det liksom inte riktigt bara vara. Utan vi vill lösa det så kallade problemet. Och tänk om det inte är ett problem det här överhuvudtaget. För att har vi en energi av att vi vill gå in och lösa ett problem. Då kommer vi också ta över energin. Därför att då har vi liksom köpt det här som en sanning att det här är ett problem. Att det här är fel på något sätt och att vi behöver få rätt på det. Så då behöver vi leta efter de rätta lösningarna. Och det kan vara otroligt kletigt och tungt. Och det kan också göra att vi går runt efter ett sånt här samtal och funderar länge på det här. Och det finns med oss vidare under natten och under veckan och så vidare. Men det finns inga problem om vi inte säger att vi har ett problem eller bestämmer oss för att vi har ett problem. Utan det här är, som du säger, vad det är. Och det är energi som behöver komma igenom på något sätt. Känslomässigt, eller om vi behöver uttrycka det muntligt, verbalt kan man säga. Mm.
Ja, och tänk om det inte är ditt ansvar, du som lyssnar, att på något sätt lösa eller fixa det här. Utan tänk om det är den här personen som delar med sig. Att den personen själv är ansvarig för sitt eget liv. Också på att göra någonting åt det. Alltså den situationen som den är i. Att det inte är ditt ansvar.
Mm. Då kommer vi egentligen in på nummer 2. Eller en annan stor grej. Och det är det här att vi kan hjälpa till vidare. Genom att kanske ställa frågor. Att ställa frågor istället för att ge tips och råd. För det är så otroligt lätt när vi lyssnar och ska bidra till någon. Att vi vill efter ett tag bara, åh, du kanske ska göra så här för att lösa situationen. Du kanske ska göra så här eller prova det här. Men fråga hellre istället hur det känns det här som personen precis har berättat. Hur känns det här för dig? Hur skulle du vilja att det var en jättefin fråga för att få mer medvetenhet? Och vad skulle du nu kunna göra? Alltså själv här för att förändra situationen. Vad kan du välja annorlunda som skulle kunna förändra det här för dig? Vad kan nästa steg vara som skulle kunna göra att det här förändras?
Mm. Vad behöver du, också en väldigt fin fråga. Också, vill du förändra det här? Mm. Eller vill du ha det så här? Det kanske man kan tycka är en självklar fråga. Men vissa människor vill ha det som de har det. De kanske inte vill förändra det. Så det är fint att ställa frågan.
Det är fint på flera sätt. Det är fint för att den här personen kan få syn på det. Att nej, men jag vill faktiskt inte förändra det här. Men också väldigt fint för dig som lyssnare. Att veta om du har en icke-förändringsbenägen person framför dig. För den här personen kan vara lite tyngre att prata med om och om och om igen. Därför att den har ingen, den har ingen riktning i att lätta på energin eller att förändra situationen. Så att det kommer fortsätta att vara tungt. För den vill fortsätta att älta samma saker om och om igen. Tycker liksom att det är en liten lek i sig kanske.
Mm.
Och då kan det vara tungt för dig att sitta där och lyssna på samma saker om och om igen. Och kanske vill den här personen mest bara ha och medhåll. Och att man tycker lite synd om den och håller med om att det var orättvist och så. Då kan det kännas tungt, upplever jag det som. Att gå därifrån när en person inte vill förändra en situation.
Och det kan göra faktiskt lättare det här du sa nu. Att om man medvetandegör då att det här är en person som inte vill förändra situationer utan vill vara kvar där, vilket också är okej. Men när du ser det så kan du också släppa att någonting behöver förändras. Och släppa ansvaret och släppa den energin och låta den människan vara precis som han eller hon eller hen är.
Mm. Och vanligt är ju att vi högkänsliga ser att ja, men den skulle kunna förändra. Det skulle ju gå. Jag ser ju att gud vad mycket den här skulle kunna förändra, vad mycket den skulle kunna välja och så vidare. Men oavsett vad du ser, så det handlar inte om vad du ser utan det handlar mer om vad den här personen är villig att välja. Och har du ställt frågan, ställ alltid frågan, vill du förändra det här? Och personen säger nej, ja, då kan du fråga, jag ser nämligen här att du skulle kunna förändra det och ha det på ett annat sätt. Skulle du vilja titta på det? Nej, om personen fortfarande är tydlig med det. Så kanske det inte är så vänligt av dig heller att fortsätta att gå på med den energin. Att jo, men du borde förändra det här. Om personen inte vill det.
Mm.
Då blir det tungt för er båda. Det blir liksom mer en kamp.
Mm. Och jag tror att många känner igen sig också i det här som jag också har upplevt mycket när jag har träffat personer och kanske också kärlekspartners. Att den här personen har potential.
Mm.
Man ser ju hur bra det skulle kunna bli. Om bara.
Mm.
Och så tänker man att man ska förändra den här personen då på ett jättebra sätt. Mm. Kanske man själv känner.
Mm.
Frågan är om den här andra personen tycker att det är lika bra. Har samma åsikt som du.
Mm.
Det är ganska gulligt när vi håller på så.
Mm.
Kanske inte så vänligt.
Nej.
Att försöka förändra någon som inte vill förändras. Eller inte redo för det. Eller inte känner för det. Eller spelar ingen roll orsaken egentligen. En person som inte är där. Av en annan orsak, eller har lust.
Nej, verkligen inte. Och inte vänligt mot dig själv heller att välja en person som har potential. Istället för att välja en person som du tycker har potential. Istället för att välja en person som har det som du önskar. Välj det istället så kommer ni ha det mycket lättare.
Mm. Istället för att försöka få förändra på personen.
Mm.
Eller relationen. Så kanske det är skönare att släppa och skapa någonting som känns härligt.
Mm.
Från början.
Ja, verkligen. Mm. Ja, vad har vi nu för rubrik här? För det finns många... Vi var inne på frågorna efter tillåtandet.
Mm, att ställa frågor till den personen som du pratar med.
Mm.
Det är väldigt fint. Och om det skulle vara så att du ändå känner att du väldigt gärna vill ge tips. Att du sitter med några briljanta så här, tips som du bara känner att du måste få dela med dig av. Fråga gärna då först. Får jag ge dig tips?
Mm.
För det kan också vara så när man, om man känner att... Eller jag har upplevt det själv, att om jag har delat med mig av någonting till en vän och känner någon situation som kanske har varit jobbig för mig. Och sen börjar den här personen, min vän då, ge mig tips och råd utan att jag har bett om det. Så kan jag också känna mig ganska överkörd och ganska fel och känna att det är något fel på mig. Om inte personen först frågar, vill du ha ett tips? Får jag ge dig tips?
Mm.
Är du intresserad av det? För då får jag också ett val. Vill jag ta emot det här tipset då kan det vara så att jag känner, ja men det vill jag. Ge mig gärna tips. Eller så kanske jag känner, nej, inte just nu faktiskt. Jag vill gärna ha frågor eller bara få säga som det är. Så det ger personen ett val.
Mm.
Det kan vara fint att göra.
Jättefint, och då kommer vi in på kanske den tredje grejen i det här. Och det är just det att anta inte, för det är lätt att anta. Att till exempel personen vill ha dina råd och tips. Att det är därför den sitter här och ens delar det här med dig. Det är klart att personen vill ha mitt tips nu. Det är ju därför som den delar det här. Det är så himla lätt att anta det. Varför skulle den annars dela det här? Du kanske kan fråga då. Vad handlar det om att du delar det här? Får jag ge dig tips? Vill du ha tips? Eller vad handlar det om?
Man kan också fråga, vad behöver du av mig?
Verkligen. Jättefint.
När du tar emot. För då vet du också din roll lite grann. Mm. Vill personen bara prata av sig? Vill den ha frågor och hjälp att ta sig vidare? Vill den bara få älta en stund?
Mm.
Eller vill den ha tips?
Mm.
Eller något annat.
Mm.
Men då är det också lättare för dig. För då kan du släppa.
Mm.
Och finnas där på det sätt som funkar.
Mm. Och också det här när du lämnar, tänker på den här tredje grejen i detta. När vi är i situationen och vi antar en massa saker utan att ställa frågor. Då blir det också tyngre när vi går därifrån. För då har vi antagit hur det är för personen. vi antagit att den här personen kanske har fortsatt att ha det jobbigt nu. Vi antar att vi borde ha gjort någonting annorlunda än vad vi gjorde. Alltså det finns otroligt mycket saker vi antar och som vi sen kan älta. Mm. Så fråga istället för att anta.
Ja, jag tänkte faktiskt på ett exempel också. Till exempel om någon kommer och berättar att den har skilt sig eller på något sätt separerat eller så. Eller kanske blivit av med jobbet eller ja, någonting har hänt. Där är det väldigt ofta så, upplever jag, att människor går in och antar, gud vad jobbigt för dig. Åh, vad jobbigt, att hur känns det här egentligen? Det måste vara jobbigt för dig.
Mm.
Det kanske är jätteskönt för den här personen. Det kanske är en befrielse. Men det kanske inte ens får komma fram riktigt om personen möts med ett antagande, en slutsats om att det här måste vara jobbigt för dig. Så det kan verkligen stoppa energin om man går in i ett antagande istället för att fråga, okej, och hur känns det för dig?
Mm.
Eller någonting.
Det skapar så otroligt mycket mer lätthet, både för dig som lyssnare eller mottagare eller bidragare kanske till en annan person, att fråga istället för att anta. För du kommer alltid få mer information och klarhet, så du slipper att fundera över det här sen efteråt. För det här med funderingarna, det gör oss ofta väldigt, väldigt tunga också. Det grubbleriet som stannar kvar ju i våra system. Och om vi håller på att grubbla, ja, då kommer det också finnas kvar efteråt. Du och jag, Ina, vi får ju ofta den frågan. Vi får den frågan hur vi kan sitta och ha terapi med människor. Och det måste vara väldigt jobbigt för oss. Det har vi också fått höra just som ett antagande. Det måste vara jobbigt för oss, särskilt som högsensitiva som suger åt oss allt, att vara terapeuter. Och vi har ju inte upplevt det så, därför att vi använder just de här verktygen vi delar med oss av nu. Så. Och sen använder vi oss av ett till verktyg här, eller flera, men som är ett av de allra viktigaste kanske, när man sitter i en sån här situation.
Och vad är det, Malin? Ska du avslöja?
Nu ska jag avslöja någonting. Det är det här, vi har haft ett helt avsnitt om det på den, men det är att inte ta någonting personligt. Ingenting är personligt.
Mm.
Det är en jätteviktig del också när du finns där för andra.
Ett guldverktyg, verkligen.
Mm.
Tänk om det inte handlar om dig, att det inte är personligt mot dig. Och inte då mot den här personen heller, om den här personen har upplevt någonting särskilt.
Mm. Det är inte någons fel. Mm. Inte ditt fel och inte ditt ansvar då heller. Att nu ska du lösa det här. Det är inte ditt fel att det är så här. Det är inte någons fel och inte heller den här personens fel. Det är ingenting fel.
Mm. Det är vad det är.
Ja.
Och kanske är det någonting som behöver förändras eller som personen vill förändra, absolut.
Mm.
Men inte utifrån en värdering om att det är fel. Utan bara utifrån kanske att det är någonting som inte funkar.
Och vad handlar det om att vi inte ska värdera det som fel? För vissa saker är väl fel? Försöker jag vara lite pedagogisk här, jag känner inte riktigt så.
Det handlar ju om att vi fastnar där. Dels handlar det om att det faktiskt inte är sant. Att det är en värdering som vi skapar utifrån tanken. Men sen också handlar det framförallt om att vi fastnar ju i det. Och sen kommer vi inte vidare. För har vi bestämt oss för att det här är fel, det här är dåligt, det här är det borde vara annorlunda. Så är det som att vi ältar det istället för att förändra situationen. Vi fastnar i det. Och tar oss liksom inte loss. Det är som ett så här klibbigt, som ett klister liksom. Som bara håller oss tillbaka.
Och hur kommer vi vidare från det då?
Släpp det.
Det är det. Jag vet inte vad vi är på för punkt nu. Om vi är femte punkten. Femte kanske det. Släpp taget. Ah. Det är faktiskt ett verktyg.
Mm.
Också när du möter andra. Och när du finns där för andra. Att släpp taget om att ta saker personligt. Släpp taget om att det är rätt eller fel. Släpp taget om att du borde ha gjort annorlunda eller att du måste lösa någonting bara för att den här personen delar det här med dig. Släpp taget.
Mm. Och om det är så att du inte riktigt känner att du kan släppa det. Och kanske är det så då om du har lyssnat på oss en del eller på andra. Där du också har fått en kanske samma information om att nej, men det här med att värdera, det ska man ju inte göra. Så kanske det också blir då till slut. Så att fan vad dålig jag är som fortfarande värderar det här. Och så börjar du slå på dig själv för det. Då har vi verktyget för det också.
Åh, oh, vad härligt. Källas.
Och det är tillåtandet. Mm. Det är okej också.
Mm.
Alltså se om du kan klappa på dig själv. och säga att det är okej att jag värderar det här just nu. Eller det är okej att jag dömer mig just nu. Det betyder inte att det är rätt, utan bara att det inte är något fel med det heller. För annars är det väldigt lätt att fastna i den spiralen att, åh shit, jag dömer, och vad dåliga jag är som dömer, och det var inte bra, och så kletar det liksom vidare där. Så för att vända den spiralen så kan vi klappa lite på oss själva. Kanske också rent fysiskt faktiskt. Och säga, tänk om det är okej att jag är så här. Det är som att du börjar lätta upp och energin börjar skifta och du faktiskt börjar släppa det här automatiskt mera då.
Mm.
När du tillåter det mot dig själv.
Var det inte så att det var det första verktyget vi delade med oss av också, tillåtandet? Mot den andra personen. Så det är liksom lite som att knyta ihop säcken, att också vara tillåtande mot dig. Som är den som är ett bidrag till en annan person.
Mm.
Också det här att, som vi också började med inledningsvis, att vi ofta tycker att det är härligt och kul att bidra till andra. Det är inte alltid vi känner så. Och är det så att du inte känner att det är kul att bidra till en person eller flera personer, då behöver du lita till den känslan, din magkänsla. För känns det inte kul så kommer du heller inte kunna vara det bidraget som du kan vara när du tycker att det känns kul. Så det är egentligen en vägledning inifrån dig, från din magkänsla, intuition och inre kompass, att känns det kul, känns det lätt, var ett bidrag. Känns det inte kul och inte lätt, nej, var inte det då. Välj någonting annat.
Mm.
Du måste inte vara ett bidrag bara för att du skulle kunna vara det.
Mm. Jag tänker att det är det många högkänsliga gör, för att vi har väldigt lätt för det, för att det kommer naturligt för oss och för att vi ser också mycket, vi har lätt för att uppfatta hur andra mår, hur andra har det, och på något vis så tror vi att om det är så att vi har den förmågan, så går många till att därför måste vi göra det, som att det är vår plikt och vårt ansvar.
Ja, men också som en känsla av att jag kan inte göra någonting annat, nästan som att vi är fast i det, att vi inte kan släppa det.
Mm.
Mm.
Så tänk om du faktiskt har ett val. Och att det är okej att släppa det. Och att det är okej att också få välja för dig. Det vill säga, känns det lätt så gör det. Känns det tungt så gör det inte. Och det kan vara fint då att aktivt faktiskt fråga sig själv i olika situationer då. Hur funkar det här för mig? Känns det lätt att ha det här samtalet med den här personen just nu? Eller blir det bara tungt? Och om det känns tungt, kan du ändra det? Hur kan du ändra det? Vad behöver du kommunicera för att ändra på det här? Kanske till den här personen eller till någon annan person.
Mm.
För att förändra situationen. Tänk om du inte måste ta det bara.
Nej, du kan säga när frågan kommer, om nu frågan kommer. Att, inte bara personen börjar prata. Men i båda fallen, om en person börjar prata eller ställer frågan om du kan prata. Och det inte känns lätt för dig. Då kan du säga, nej, inte just nu. Vad mer är möjligt kan du också skicka med personen som en fråga, så att den kan leta vidare efter någon som har utrymme, tid och energi på det.
Mm.
Och att det inte är någonting personligt då heller gentemot den andra personen.
Mm.
För det är inte personligt. Det här med att säga nej, det har vi ju också, kan vi också ha väldigt svårt för som högkänsliga. Men egentligen vad vi gör när vi säger nej, det är att vi säger ja till någonting som fungerar bättre för både dig och den andra personen egentligen. För säger vi ja till någon när vi egentligen skulle vilja säga nej, så kan vi inte riktigt vara där på det sättet heller. Det är kanske bättre att de går till någon som verkligen är ja, gånger flera.
Men verkligen, och det är ju bara att gå till sig själv faktiskt och titta. Hur skulle du känna om det var en person som sa ja till dig men som egentligen inte kände för det? Som sitter där för att den känner att den måste det. Det känns ju kanske inte sådär jätteroligt. Och det har inte med dig att göra. Utan det har med att personen inte väljer för sig att göra. Men det blir inte kanske en sån skön energi i det heller.
Mm.
Så kanske är det faktiskt snällast för alla att du väljer för dig. Och låter de andra välja för sig.
Mm.
Och det betyder inte att du inte kan vara där eller inte någonsin kan vara där. Kanske finns det människor som du faktiskt inte vill finnas där för. Och då kanske det handlar om att våga välja det. Men sen finns det ju bara att just i den stunden funkar det inte.
Mm.
Men gärna om en timme eller nästa vecka eller så. Så kan du finnas där eller så kan du göra någonting eller så kan du lyssna.
Och det här kan ju också vara så att jag tänker på mina vänner ibland när jag får ett meddelande om hej, kan vi höras, jag behöver ditt stöd. Då kanske jag är mitt uppe i någonting, jag kanske undervisar, kanske sitter med en grupp. Och då kan vi ju kanske ha en idé om att jag borde egentligen släppa allt här nu för min vän. Och så kan vi inte det och så känner vi att det är något, att det är fel av oss att göra så. Men tänk, då brukar jag tänka så här att vad jag gör det är att jag svarar, så jag tar i någon paus eller så. Och säger att just nu är jag upptagen tills då, kan jag ringa dig den tiden? För det kan också vara skönt för den personen på andra sidan att veta när du kan prata. Och om du kan prata. Så att oavsett vad du svarar, om du kan prata eller inte, så ger det den information att ta sig vidare. Så inte den sitter där och väntar och hoppas i det som faktiskt kanske är jobbigt från början. Ja, och att finnas där för andra är ju ett sätt för oss, alltså någonting som är lätt för oss. Så använd den förmågan när det känns lätt. Och kanske också utbilda dig till någonting där du kan bidra till andra. Oavsett om det är till terapeut eller om du på något annat sätt bidrar till människor som lärare eller som läkare eller på sig eller som chef.
Mm.
Ja, det finns ju många, många andra yrkesroller såklart. Men att du använder kanske din förmåga i din yrkesroll. Kan du använda den på något sätt som också kommer till användning både för dig och andra? Eftersom vi har den här förmågan så är det väldigt fint om vi kan använda den.
På ett sätt som känns härligt för just dig.
Mm.
För vi har ju också fått den här frågan. Jag vet inte om vi har pratat om det i någon podd. Om det här med yrken.
Jo, vi har pratat om yrken. Men...
Ja, men vad är bästa yrket?
För ja, just det.
Och det, vi kan inte riktigt svara på det. För att det beror på hur man är som person också. Inte bara högkänsligheten. Och det verkar som att högkänslighet finns i många olika yrken.
Mm.
Så det handlar om att känna in vad som funkar för dig och vad som känns roligt för dig att välja.
Men tycker du att det är kul att bidra till andra, så kanske du kan titta på leta efter ett yrke där du kan bidra till andra. Hur kan jag använda den här förmågan som jag tycker är rolig att använda och ha den som mitt yrke och kanske till och med tjäna pengar på det?
Precis.
Mm.
Och att finnas där för andra, det som är the foundation, vad heter det?
Grunden
i att finnas där för andra, det är att du finns där för dig. Att du tar hand om dig. För annars så blir det lätt så att du finns där och finns där och finns där och finns där och finns där. Tills du kraschar, går in i väggen, bränner ut dig, eller det finns många ord för det här. Så att du inte orkar finnas där för någon till slut. För att du bara funnits för andra än dig själv. Så det här med att ta hand om dig, det är så att säga din viktigaste uppgift. Att finnas där för dig, att ta hand om dig på riktigt. För då kan du också finnas där för andra med glädje och energi och så.
Verkligen.
Så det är viktigt att du ställer frågor till dig själv. När det funkar, i vilka situationer det funkar. Och skulle det vara så att du finns där för andra även när det känns tungt. För så kan det också vara ibland, det är inget fel i det. Så kanske se till att det inte blir för mycket av det i alla fall. Så
också,
att det liksom tar över.
Nej, men precis. Och efterhand också fråga, om jag skulle välja för mig nu, vad skulle jag välja då? Så att du sen efter en sån situation eller i en sån situation, om du upplever att du tar hand om mycket i hemmet eller om andra där också och finns där för andra, då behöver du också lägga till ofta, vad behöver jag? Så att du dagligen på ett eller annat sätt ser till att lägga till någonting för dig.
Och också kan det vara så, om det är en situation där du känner att nu känns det egentligen inte lätt att finnas där för den här personen. Men jag känner ändå av någon anledning att jag behöver finnas där. Så kan vi också vända på den energin genom att ställa frågor där också. Till exempel, hur lätt kan det vara för mig? Vad ska till för att det här ska vara lätt och skönt för mig? Och att jag ska bara släppa det här också. Även efteråt sen. Om det är det oron handlar om.
Eller också, vad ska till för att det här ska vara ett bidrag även för mig? Att få prata med den här personen och få bidra till den.
Vad ska till för att ska ge mig energi?
Exakt. Det ställer vi ju ofta. För vi jobbar ju med att bidra till andra. Och det, helt ärligt, är inte så alla dagar när vi ska gå in och undervisa till exempel. Att det känns toppenlätt. Det kanske är så att vi egentligen skulle behöva vara hemma och ta hand om oss. Om vi har PMS eller vad det nu än är för någonting. Men vi har ju bestämt då att vi ska undervisa. Och där sitter ett gäng här på Österlen och väntar på oss. Då laddar vi alltid om genom att ställa den frågan. För grunden vill vi vara där, såklart. Men just den dagen kanske vi har ett annat behov. Så då tar vi hand om det behovet genom att fråga oss själva. Vad har jag för behov? Jo, men jag har egentligen behov av att vila. Så kan jag välja att göra det här och sen lägga till att vila. Så att båda grejerna kan finnas med.
Men också så här, hur vilsamt kan det vara att hålla den här leda den här undervisningen just nu.
Mm.
Hur mycket kan jag vila i det jag faktiskt ska göra?
Ja. Och det funkar alltid, skulle jag säga.
Mm.
Om vi skapar med energin som finns där och situationen som finns där. Och kanske ibland säger vi också till de grupperna vi har att idag så har jag egentligen ett behov av att vila. Så jag kanske inte riktigt är som ni brukar uppfatta mig. Och då brukar de skratta och vara väldigt tillåtande mot oss också. Mm. Att ja, ni får vara också som ni vill. Och också att vi kan vara olika.
Mm.
Från dag till dag. Men vänd på energin. Hur kul kan vi ha?
Mm.
Om det nu ändå är så att vi har en uppgift framför oss. Och det blir ju alltid kul i det också.
Men det handlar verkligen om att vara tillåtande mot sig själv. Vad man än är. För det är inte alltid så.
Mm.
Att man är på topp och är jätteglad och så. Utan livet går lite upp och ner och det kommer olika känslor. Så hur snäll kan du vara mot dig själv i det? För det känns som att det blir så mycket lättare och lugnare i alla känslor om vi tillåter oss att få vara precis där vi är. Att vi inte behöver liksom shape up liksom.
Eller vara på ett särskilt sätt.
Ja.
När vi ska bidra till någon annan. För det kan också vara lätt så att man tänker att jag ska vara på ett särskilt sätt. Annars kan inte jag bidra till någon annan. Men också en fråga som jag och du använde oss ganska tidigt av när vi undervisade i yoga och hade en yogastudio och sådär. Och vi kanske inte kände oss på topp för att hålla en yogaklass. Då frågade vi alltid, hur kan vi använda det som vi är i yogaklassen?
Mm.
Och det blev ofta ganska spännande, för då kanske jag var irriterad en dag och så kunde jag komma till min yogaklass och säga att idag upplever jag en irritation, eller någon annan så kan uppleva en irritation ibland. Och så kan vi prata om den känslan utan att det har med gruppen att göra, utan att jag behöver sitta där och vara sur. Utan bara jag fick prata om det så lättade jag också i mitt energisystem, och det kunde också vara ett bidrag för de andra att prata om irritation och ilska.
Mm.
Och sen var det över. För det är ju så med känslor, när vi får prata om dem så lättar de.
Mm.
Mm.
Precis.
Ja. Ja, ska vi på något sätt sammanfatta det här nu? Att finnas där för andra?
Mm.
Mm, det första.
Så nummer ett är ju att finnas där för dig själv.
Mm.
Först. Att du tar hand om dig och finns där för dig.
Mm.
Mm.
Tillåtandet kommer i det. Både gentemot dig själv, men sen också då gentemot den andra personen. Att du är totalt tillåtande och inte värderar och dömer den personen. Mm. Eller vad den säger.
Mm.
Som att det här är hemskt eller det är synd om den här personen eller så.
Mm.
Mm.
Och sen välj också, när känns det lätt att finnas där? När känns det lätt att bidra? När känns det tungt? Vad funkar för dig på riktigt och vad funkar inte? Fråga dig själv och se hur det är för dig och välj dina stunder.
Mm.
Du kan finnas där hur mycket som helst för andra när det känns lätt. Då blir det ofta väldigt härligt och känns väldigt skönt att få ge och vara där.
Så blir det simultant att du tar emot när du ger då, när du väljer för dig. Och sen är det också den här grejen med att fråga. Ställ frågor istället för att anta. Både för den andra personens skull. Så att inte du så att säga kör över den med tips och råd. Om den inte har bett om det. Och också för din egen skull. Så att du inte behöver gå och fundera efterhand. För det är ofta det som blir tungt. Den här analysen. Vad menar den? Borde jag gjort annorlunda? Eller att du kanske har antagit att den här personen har det jättejobbigt nu. Och här sitter jag och äter middag. Ja, det är bra. Borde jag inte ha? Alltså det finns otroligt mycket intressanta grejer som kan komma i källvattnet av antaganden.
Mm.
Fråga istället för att anta. Mm. Och ha kul, kanske. När du finns där för andra.
Mm.
Mm. För det är någonstans i det också som vi gör. Vi tycker det är kul att få finnas där för varandra. Mm. Så enjoy.
Mm. Hur kul kan du ha?
Mm. Fint. Du kan nå oss om du vill med fler ämnen eller frågor.
På info@hogkanslighet.se.
Fint. Tack tills vi hörs igen.
Hej då.